Hej! Tycker du att det är mycket repriser på gång nu i Vattnet går? Ja, jag förstår det. Det beror helt enkelt på att jag, Nina Campioni, just nu har en pop-up second hand i Modgallerian i Stockholm. Så min tid räcker helt enkelt inte tid att göra så många avsnitt som jag hade önskat. Men tills jag är tillbaka på full tid, kom gärna och hälsa på mig i Modgallerian. Vi ses!
Det är bara så här, vad fan hände? Vad fan hände? Hur kan de ta en kvinna som är redan har svårt med att öppna sig och där det har varit kaoset runt omkring och springa med henne?
God dagens kära lyssnare. Jag hoppas att du mår riktigt fint där du sitter med hörlurar eller utan. Men välkommen ska du vara till podden Vattnet går med mig, Nina Campioni. Graviditet, förlossningar och sånt står på schemat. Och denna vecka ska vi prata om träning och hur mycket det kan påverka vårt mentala mående och känslan i att känna styrka både i kroppen och i knoppen. Men innan dess så vill jag också passa på att slå ett slag för mammagruppen på Facebook där vi är ett otroligt gäng föräldrar eller blivande sådana som hjälps åt och stöttas kring allt möjligt. Allt från förlossningstips delas till vilken vagn ska jag ha när jag nu får två barn istället för ett. Ja, det är en supergrupp helt enkelt och det är lika superenkelt att bli medlem i den. Bara sök på Vattnet går mammagrupp så hittar ni oss. Nu är vi till veckans gäst som denna veckan är två gäster. Dubbelt skoj med andra ord. Karin Bylov-Orje är journalist och författare och Courtney Landin är PT med expertis just för den gravida kroppen och för tiden efter. Och tillsammans som duo har de släppt två böcker, Gravidstyrka och Mammastyrka. Så nu blir det absolut snack om träning. Men inte bara, för det bjuds också på tre olika förlossningsberättelser och mycket snack om det mentala måendet. Varmt välkomna allihop!
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Vattnet går görs i betalt samarbete med underbara Bio Oil. Och har du lyssnat på podden några gånger tidigare så kanske du har hört mig berätta om att jag använder just Bio Oil väldigt mycket under mina båda graviditeter. Oljan är nämligen fantastisk att smörja in just sin växande härliga mage med. Men jag har också använt oljan mycket genom åren både på torr hud och mot gamla akneärr till exempel. Bio Oil forskar nämligen på att utveckla just specialprodukter inom hudvård där olja agerar som den främsta och absolut viktigaste ingrediensen. Och deras fantastiska hudvårdsolja är framtagen just i syfte att göra ärr, bristningar och ojämn hud mindre framträdande faktiskt. Och något av det bästa jag vet är att den består av 100% naturliga ingredienser. Och det finns ingen syntetisk parfym utan enbart naturlig doft från växtriket, vilket ju är helt perfekt när man är gravid och kanske lite extra känslig mot just starka dofter. Dessutom är den faktiskt sjukt smidig
att smörja in och kladdar inte. Och det gillar man ju. Biol finns att köpa på apotek och på len. Så både enkelt att hitta och enkelt att använda. Tusen tack för det, Biol.
Okej, i dagens podd har jag så två gäster med mig och det är extra kul tycker jag. För er lyssnare så ska ni få veta att vi kommer inledningsvis prata lite om Karins resa och sen hur hon kommer i kontakt då med Courtney kommer längre fram. Så Courtney, sorry you had to hold on a little bit.
No worries, no worries.
Okej, Karin, hur såg du på det här med familjeliv, att bli förälder och sådär?
Åh, jag hade nog höga förväntningar, tror jag, på hur jag skulle liksom bara flowa in i mödraskapet, tror jag.
Ja.
Det kändes som att...
Härligt det låter.
Jag hade de här liksom bilderna framför mig av den här naturliga förlossningen och amningen. Jag såg framför mig hur jag liksom höll det här barnet, tog det till min barm och liksom matade det med livets mjölk på något sätt. Jag hade en väldigt så här hippie-romantisk bild av det hela, tror jag. Kan jag säga nu i efterhand? Mm.
Just det. Det blev inte riktigt så för dig, ska vi säga.
Nej,
i alla fall inte efter första förlossningen, kommer vi väl avslöja här snart. Men hur var känslan då, eftersom du hade den här ganska ljuva bilden, så när du insåg att du var gravid, hur tog du det liksom?
Ja, vi hade försökt ett rätt bra tag då med Mr. Borsens och så. Så att det var ju en enorm glädje när fostret väl fäste och vi fick lov att behålla en bebis och bli föräldrar. Så att vi var ju båda jätte glada liksom och en stor lycka, förutom att jag hade extremt sånt här gravidillamående. Så att det var ju, det var inte så roligt i första tid av graviditeten. Men sen gav det med sig och jag kunde liksom vara i den här glädjen. Det var väldigt lite oro och väldigt mycket glädje när liksom jag hade passerat vecka 16, 17, 18 någonstans där.
Ja, vad skönt. För det känns ändå som att det är en röd tråd annars när man har försökt länge också, just att den där oron är svår att släppa taget om liksom.
Ja, men inte, nej, jag var bara så här, nu händer det.
Ja.
Du,
hur såg du på förlossningen då liksom? Med tanke på att allt annat var ganska ljuvt runt omkring liksom, hur var tankarna på den?
Jag pratade med min mamma som har haft för tre barn. Och hon hade ju gjort det i stort sett utan smärtlindring. Och sen utan en av mina bästa vänner. Hon berättade om sina förlossningar och hur hon körde utan smärtlindring. Och jag har haft många kompisar som har haft väldigt lätta förlossningar. Eller jag vill alltid gardera mig och säga... Alltså hallå, inga förlossningar lätta. Men de hade i alla fall haft förlossningar som fortlöpte som de skulle. Och inte stagnerade och inte krävde liksom interventioner och så.
Mm.
Men så jag inspirerades av det liksom. Och vi gick på någon profylaxkurs och jag fick klämma någon isbit i handflatan. Jag tycker det här är så fnissigt i efterhand. Men jag fick klämma en isbit i handflatan som då skulle vara som kännas som att ta en värk. För att is i handflatan ska tydligen vara liksom, åh vad ont det gör. Och jag kommer ihåg att hon sa till mig, hon som höll i det där, oj oj oj, det här kommer du hantera bra. För du hanterar den här isbiten i handflatan. Och i efterhand så har jag bara känt så här, jag vill ta den här isbiten och kasta den på henne. För en verk. Det har ingenting med en isbit i handflatan att göra. Ja, nej. Så
det låter som ett hån nästan.
Ja, jag tycker faktiskt det. Jag fattar ingenting i efterhand varför den där isbiten skulle representera liksom hur jag skulle hantera smärtan vid verkar. Ja.
Spännande alltså. Känner jag att jag måste testa det. Och sätta
bara snälla, för att se hur det känns. Så kan du jämföra det sen.
Kan man jämföra. Åh, herregud. Ja, men så då var du ändå rätt så liksom stärkt i att det här kommer ju gå toppen liksom.
Gud ja, alltså jag kände mig jättetrygg och stabil inför vad som komma skulle.
Och nu vill jag bara säga, för lyssnarna, nu kanske ni känner att vi spurtar igenom din story här först, men det är mest för att vi har dels har vi flera barn att gå igenom här idag
och ja, dels tre stycken
exakt och kort med ett och dels så ska vi också snacka lite välmående och träning. Mm. Så att vi spurtar lite i tiden här.
Ni får DM mig sen om ni har liksom mer ingående frågor.
Exakt, om ni vill veta mer av isbiten till exempel. Du, ta oss med till dagen när det drog igång.
Jag började känna lite mensvärk sådär. Det var en tryckande het sommardag 2017 när det var sån här värmebölja sommar. Jag kände hur det började lite sådär molande. Vi åkte och badade för att man hade fått tipset om att såhär, inte bara fokusera på det utan ta det lugnt och bara ha det gött så länge du kan. Liksom. Så jag kommer ihåg att jag mötte min chef. Jag jobbar på TV4 då och jag kommer upp i vattnet och han liksom möter höggravida Karin i en bikini och att stå inför sin chef i bikini är någorlunda konstigt och sen så bara frågar han hur är det? Hej, hur är det? Och jag bara jag har verkar. Så jag bara stod där och liksom det blev en så himla konstig situation och han bara jaha, ja, lycka till då. Så här, jag bara, ja, tack så mycket. Ja, världens konstigaste möte. Vi har fixat åt det så här några år efterhand. Att jag bara står där och bekänner mina innersta saker för honom. Men,
han var ändå cool hem, med liksom så, att ja. Här, ja men jag går väl vidare då. Liksom.
Ja, nej men han blev lite ställd. Han har ju barn själv, så, men det var ändå lite så här, vad gör du här liksom, på stranden? Ja, men det var liksom en del i det där som jag trodde, hur jag trodde och tänkte att jag ville att det skulle gå till när jag skulle föda. Att allting skulle bara vara så här naturligt. Mm. Naturbarn liksom som åker och badar. Sen så, för att göra det hela långa väldigt kort, så kan man väl säga att det inte riktigt blev som jag hade tänkt. Utan jag har lärt mig nu efter tre barn att jag får väldigt starka värkar väldigt tidigt.
Mm.
Så min latensfas är enormt utdragen och väldigt smärtsam. Det gör lika ont när jag är 3 centimeter öppen som när jag är 9 centimeter öppen.
Shit.
Det är... Vi trodde ganska snart därefter att jag skulle föda. Så vi ringer till förlossningen och jag har liksom sådär täta värkar. Och väldigt smärtsamma värkar och de säger kom hit.
Mm.
Så vi åker in och då visar det sig att jag är 3 centimeter öppen och ska bli hemskickad. Och jag börjar att gråta och säger att jag vägrar åka hem. Det här gör alldeles för ont. Det här går absolut inte. Samtidigt som jag då ville ha en naturlig förlossning så jag sa ju nej till liksom... smärtlindring av olika slag. Så det var lite så här motsägelsefullt. Men vi får stanna på nåder i någon skrubb över natten. Och sen på morgonen så ska jag egentligen bli hemskickad om ingenting händer. Men då är det någon barnmorska som förbarmar sig över mig och bara nej men gud, vi måste liksom massera upp någonting här. Eller någonting måste hända så att det händer någonting så att du får stanna kvar. Så då liksom forcerade vi fram förloppet lite. Och sen fick jag då stanna kvar. Men det fanns inget förlossningsrum. Utan det fanns bara ett badrum.
Okay.
Så då tvingades jag till att bada. Jag ville inte bada. Men jag var tvungen att bada. Och jag mådde skitdåligt i badet.
Och
hade liksom panik där typ. Jag satt i en sån här liten badkarsstorlek. Inte badkars utan sitt badkar liksom.
Men varför var du tvungen att bada?
Ja. Det fanns ingen annanstans jag kunde vara. Det var inget förlossningsrum, det var ett badrum. Så det var liksom bara den enda platsen de hade. Det var helt fullbelagt, det var mitt i sommaren. Det var brist på personal. Det var liksom, det var kaos runt mig hela tiden. Och så började jag ta lustgas där. Och det funkade inte alls. Och jag mådde jättedåligt av det. Och sen så skulle jag äntligen efter typ 50 minuter, en timme, få flytta till ett förlossningsrum som då var klart. Och det här är... Det här ska inte bli en långdragen historia, men det här är min sista liksom, grej som bara säger så mycket om den första förlossningen. Det var att de tyckte att jag lät för mycket när jag tog verkar. Så när jag gick ut ur badet och skulle ut i korridoren så sa de, i nästa krystvila så springer vi. Vi springer till förlossningsrummet.
Okay.
Så två barnmorskor tog mig under armarna och sprang.
Vadå, för att efteråt, du inte skulle låta i korridoren?
Ja, för att jag skulle skrämma de andra kvinnorna, sa de.
They didn't have like a wheelchair or something that could have helped you, like come on.
Yeah, exactly.
I know.
Ja, men det här är så kort. Det här är ju liksom, jag vet att du har hört det här förut, men det är så
sjukt. Det är liksom, every time it's like, oh my god.
Nej, men det är bara så sinnessjukt. Och jag kunde ingenting om förlossningar då, men allt jag har lärt mig efteråt genom att skriva böcker och poddar och liksom allt möjligt, det är bara så här, vad fan hände? Hur kan de ta en kvinna som är redan har svårt med att öppna sig och där det har varit kaos runt omkring och springa med henne?
Nej, men jag är helt chockad, helt mållös.
Ja. Nej, men alltså, det är liksom, jag har ju förlikat mig med det här, så jag pratar om det lite så där som att det är en annan det händer. Liksom. Alltså jag har ju, det är ju mitt barn som jag födde då är ju 5 år gammalt nu, så jag har ju liksom bearbetat det här. Men det slutade i alla fall med att mina verkar stannade upp och att det blev ett akut snitt till slut.
Herregud.
Så att min son förlöstes med kejsarsnitt, akut sådant. Och sen så var det tyvärr helg på sjukhuset, så att man fick inte vara tillsammans med sitt barn när man hade förlöst. Så att jag separerades från min lilla bebis direkt vid snittet. Jag fick aldrig hålla i honom. Och de visade bara upp honom för mig framför ögonen. Och sen så såg inte jag honom på 5 timmar. Utan jag låg ensam där, på ett uppvak. Ja, det är bara allt som kunde gå fel gick ju fel liksom. Så då, det där också ledde till att jag aldrig fick igång andningen. Så istället för den här, ni kan ju tänka i kontrasten. Om man, det kanske var naivt av mig, men att gå in i den här känslan av liksom man är mot jord på något sätt. Alltså man ska bara så här, man ska bara lyssna, följa kroppen, föda ut det här barnet, amma det här barnet, bara liksom vara den här lejonhonan typ som jag ville vara, som den här tydliga liksom mamman, där jag kände också en väldigt tydlig så här, riktning av vem jag kanske skulle bli som förälder. Det blev helt tvärtom, det blev en icke-amning och ett snitt liksom. Så att jag kan ju säga att flera år efter det här har jag lidit av liksom någon typ av posttraumatisk stress. Så att jag har ju inte mått bra efteråt. Och jag säger det med lite skratt i röstet för att det är ju så dråpligt på något sätt. Men ja, så det fick jättelångtgående konsekvenser för mitt psykiska mående. Allt som hände kring den här förlossningen.
Fan, man blir som sagt mållös och så himla ledsen att det ska behöva bli så, med tanke på att det också är så här, det egentligen, alltså det är bara så här konstiga grejer som händer, bara liksom, eller yttre saker liksom. Det är ju en sak, tänker jag, om det är något fysiologiskt som liksom det blir fel eller blir snett eller så, då är det lite som det är. Men när det är så här yttre saker som stressen på sjukhusen, underbemanningen, överbeläggningen, alltså det är så jävligt, det är inte värdigt Sverige liksom. Nej. Det är så fruktansvärt dåligt.
Och efter det här så har man ju uppmärksammats ännu mer på det, i och med så här barnmorskeupproret. Och man förstår ju deras position, att de vill ju inte ha det så här liksom. Nej. Det är ju så här kvinnor som kämpar varje dag för att ge andra kvinnor en värdiga förlossningar. Så att, och säkra förlossningar. Men det här är tyvärr ett exempel på det. Och så slutar det ju alltid, men det gick ju bra. Jag har ett friskt barn. Just och jag det. Lever. Men i mitt lilla liv,
men hur liksom, sargad blir man, liksom?
Så har det spelat roll.
Såklart. Yes. Fick du någon hjälp efter med det mentala och sådär? Från
Nej, men jag var så chockad så att jag förstod inte ens vad som hade hänt. Så att jag kommer ihåg att när hon som förlöste mig med snittet då, hon kom in morgonen där på läkaren och frågade om jag ville anmäla sjukhuset. Och jag var så här, va? Nej! Nej, allt är så bra! Och nej, jag ger den en 4 av 5 min förlossning. Alltså jag var helt i liksom chocktillstånd. Så att det tog ju mig kanske 2-3 år att ens förstå hur illa det var. Liksom.
Exakt. Det är därför det också är så himla komiskt, är fel ord, men den här skalan och den här att man ska betygsätta
sin förlossning ett dygn efter man har gått igenom den, det blir ju aldrig ärligt. Det är ju omöjligt. Och så ska man ge det till den som har hjälpt till, stöttat den i liksom, när man födde också. Så man står i tacksamhetsskuld till också väldigt mycket. Alltså det är så jävla snett. Så det är inte konstigt att liksom, regionerna får sin fina statistik över att kvinnorna är så nöjda med förlossningsvården.
Nej, det verkligen inte. Man är ju så skör och så, också så lycklig över att ha fått barnet.
Ja,
så
att det är ju liksom, och som du säger, vi lever.
Det borde ju ske liksom på återbesöket hos, hos mödravården.
Exakt, precis. Där, och får jag fråga på då efter återbesöket, var det något som snappades upp där på återbesöket, hur du mådde och sådär?
Nej.
Nej, du ser. Nej. Det är sjukt svårt att snappa upp det här med förlossningsdepressioner och trauman, tyvärr. Det är både svårt för att vi kvinnor är också så ganska bra på att liksom bita ihop och...
Jag tror jag var liksom i rätt survival mode när jag väl var på det där med besöket. Liksom.
Precis, men det är också det att vi inte riktigt har... liksom, I alla lägen rätt utbildning att snappa upp också. Så det är också en viktig poäng. Usch, vad oerhört tråkigt att höra att det blev så här.
Ja.
Hur gick du vidare sen? Liksom? Du sa ju att det här har levt med dig länge naturligtvis. Men
alltså gick vidare. Ja, man är ju den man är liksom. Och man har ju den personlighet man är. Så för mig var det ju, jag ska ha ett till barn. Jag ska bli gravid igen. För jag ska göra om det här. Och jag ska göra det rätt. Så att jag och min man, eftersom jag inte kunde amma då, så kom ju mensen tillbaka. Så vi pratade om det. Och så blev jag gravid igen efter 3 månader. Så... min kropp hade ju liksom knappt läkt efter snittet och sådär. Och själsligt hade jag ju inte alls läkt.
Nej.
Men jag tror att det var en del av traumat liksom. Alltså på riktigt. Att så här hantera. Jag kunde inte hantera det som hade hänt. Så jag var tvungen att fokusera på att jag skulle göra det igen. Och på något sätt också den här, var ska skulden ligga? Jag la ju skulden hos mig själv. Det var ju jag som var en dålig mamma. Jag var dålig på att föda. Jag var dålig på att amma. Jag hade varit dum och naiv och korkad som inte hade förberett mig mer. Alltså allting låg ju på mig.
Just det.
Och då tänkte jag att den enda som kan fixa det här, det är ju jag.
Skriva om historien liksom.
Precis, ja. Så då blev jag gravid igen. Och då insåg ju jag att, herregud, när illamåendet slog till. Och det var inte lika illa för att jag hade ju knappt blivit av med gravidhormonerna. Så att... För man har ju dem även efter förlossningen kvar en stund. Och kroppen var så van. Så den hade liksom anpassat sig till de här nivåerna. Så att jag fick faktiskt inte lika illa. Jag var i illamående men inte alls som med första och tredje barnet. Och inte heller som med Mr. Borsens och sådär. När jag tidigare har gått igenom illamåendet. Men jag insåg ju då att, herregud, hur ska jag orka bära bebisen och ett till barn. Så där kommer ju Courtney in i bilden.
Ja. Hej Courtney. Hur hittade ni varandra då?
Yeah, Karin showed up in one of my mama baby classes actually. Right? That was the first time. Because exactly. That was the usually when new moms come in, I usually feel their cores and you know, just kind of see where they're at. And she described that she was, you know, here with her baby. And then she's like, also, I'm pregnant. And I mean, she describes it so funny where she's like, her face, you know, Courtney's face was like, right? I mean, because it's, you know, you think, okay, wow, that's quite, yeah, is your body ready for this, you know? But let's intense. Do the best that we can. Exactly. It was just, you know, being a mom myself, you just know how much you're going through right now, how much you just went through, and now you're going through it, you know, so soon again. So it was really just that moment where it was kind of like, okay, how do I help her in the best way that I can? And I can't, you know, to be fully honest, this is so many years ago now, I can't remember if you continued going to those classes or I think we started pregnancy personal training at that point.
Yeah.
And you'd also gone to some of my small group PTs for the for pregnancy too. So we just kind of got to know each other that way, where we started more with PT and talking a lot more. And, you know, the focus was getting her as strong as possible, you know, during this pregnancy and to prepare for birth. Yeah, I had known her story. So our focus. And I think it went very well. I know she was extremely strong, very strong-willed and determined to make her body as strong as possible and mind as strong as possible. We talked about that a lot. And I do understand the whole ice cube thing. I think it was just explained wrong to you, you know, but yeah, I mean, there's no way that's going to compare to the birth pains that we go through, but yeah, it's, we just wanted her as mentally strong as possible. And that's why we did like labor training and things like that, for her during her pregnancy.
Så Karin, hur påverkade dina träningstimmar med Courtney dig?
Ja, men alltså den mentala biten var ju jätteviktig. Sen förstår jag så här i efterhand att man kan träna fysiskt inför en förlossning, vilket jag gjorde väldigt liksom bestämt tillsammans med Courtney. Och man kan liksom visualisera och ha andningsövningar och göra allt sånt som vi också gjorde. Men man kan inte träna bort en förlossningsvård i kris. Mm. Och det tycker jag är, så att inte skulden, alltså, så att man inte tror när man lyssnar på det här att så här, okej, ja, men det är ditt ansvar då att vara fysiskt starkt, mentalt starkt för att du ska kunna boxa dig igenom eller djupandas igenom den här, liksom en överbelastning på sjukhuset. Det går inte. Det är liksom, och där har jag ju landat nu efter så många år att så här, ja, Karin, lilla Karin känner jag när jag är på så här, för att det är så många år sedan så här, ja, där skulle du bli stark, ja, och där skulle du bli mentalt stark, ja, för att du skulle klara av att föda. Alltså jag tycker också synd om mig själv lite grann när jag hör det. Samtidigt som det hade en sån enorm positiv effekt. Alltså det var, alltså träningen med Courtney gav så himla, himla mycket. Den stärkte mig fysiskt. Och den gjorde så att jag kände att det här med förlossning kanske skulle bli möjligt för min del. Jag gick också parallellt i Aurora-samtal på sjukhuset. Okay. Sådana här förlossningsförberedande. Yeah. För att min psykiska ohälsa snappades ju upp på nästa, alltså när jag gick och besökte barnmorska för nästa, på MVC för nästa barn liksom. Så där blev det ju tydligt att jag var extremt förlossningsrädd. För jag har ju den här diagnosen, man får ju sån här sekundär förlossningsrädsla. För att jag hade ju inte det när jag skulle föda mitt första barn. Utan det just har ju det att göra med en händelse, med ett trauma som jag har haft liksom. Så parallellt med att jag gick i de här Aurora-samtalen så hade jag den här fysiska liksom utvecklingen med Courtney. Och jag tränade ju ända fram till födseln, och vi bilderna i, ja, det här mynnade ju ut i en bok då, Gravidstyrka tillsammans, och bilderna i Gravidstyrka är tagna i, jag tror vecka, är det vecka 39?
We were like on the wire of getting all the pictures done. We were to say the least a bit stressed about it. But we did it.
Vi ska gå in lite mer på träningen om en sekund bara, Courtney. Jag tänkte bara först, Karin, där när du berättade att de snappade upp ditt psykiska mående på MVC. Var det du som specifikt uttryckte det, gav tydligt liksom uttryck för det, eller var det något annat som gjorde att...
Nej, det var jag. Jag hade börjat förstå att det var en bebis som växte i mig och att den här, det som hände sommaren innan skulle hända igen. Alltså den här liksom kaxiga så här, nu ska jag göra revansch och du vet alltihopa, det bleknade ju i samband med att min mage växte.
Just det.
Och att jag började förstå att bebisen som ligger där i ska ut. Hör ni på babycallen här att det ligger en liten bebis och mjummar. Jag ska gå och hämta henne så får hon vara med i podden.
Gör det.
Vänta lite. Hej.
Kan prata lite med dig så länge, Courtney.
Sounds good.
So, let's say I'm pregnant and I wanna, you know, build up my body to make it strong enough to one, carry the weight, of course, but also be prepared for the delivery. What is like a good way to do that? Like what is it, going to the gym? Is it taking walks? Is it like what would you suggest?
Well, we know like in general training is good for the body. So building up muscles, like we know that now, just at any stage of your life, it's good mm-hmm. to be building muscle. It doesn't mean like you're big and bulky. It just means like you're being strong. And so that is a really big part of pregnancy training, is actually building the strength, because yeah, your body is going to be carrying extra weight. Just what was it on Tuesday, when in one of my pregnancy groups, someone was like, my heels are killing me, because she's like, I've never been this heavy before in my whole life. You know, my legs are tired from walking upstairs. So it's so important to be able to have your legs, back, core, shoulders, all of those be really strong so that you can handle the changes that your body is going through. So yeah, in my opinion, I mean, yoga is great, walking's great, swimming's amazing, but we have to add in that strength component too.
So is that also like lifting weights, or could it be just doing squats in the living room, or you know?
Yeah, you can pretty much whatever is going to make your muscles work hard. So if it's either body weight workouts, if it's using training bands, weights, machines, I mean, it doesn't matter. There's no one right way to train. It all that matters is that you're using your muscles and you're making them strong. I mean, in our book, I think we used a kettlebell, maybe some free weights, and then most of it's like bands, so that people can do it from home if they really wanted to. So yeah, honestly, it doesn't matter. The only thing that matters is that you're building your muscles.
And is there something that you shouldn't do when you're pregnant when it comes to training?
You know, this is such a tricky question, because it really comes down to such individual people. Because, you know, nowadays, you know, the answer used to be so easy. Even just 10, 15 years ago, where it was like, just, you know, avoid this, and everyone avoided it. And then now we're seeing women do CrossFit. We're seeing women ride horses. We're seeing women mountain, like they're climbing. I mean, like, I think the picture has changed now. I was asked, you know, can I still go sailing this summer? And it really comes down to one, you know, what are you comfortable with doing safely? Mm-hmm. I mean, obviously that's the main concern there, is safely. But I mean, like I biked well until 20 something weeks, because I felt comfortable doing it. When I was an athlete, when I look back at this now, I'm like, she was insane. And, but one of the German athletes was pregnant, and we didn't all know this at the time, but she was still training and racing luge. I used to do luge, for those who don't know, it's a winter sport, and very high speed sport. Very, you could crash very easily. And there was one race that we were at, and someone had crashed, and then all of a sudden she pulls out of the race, and we're like, what? And then the next thing she's like 20 weeks pregnant, and you're just like, holy crap.
Oh man.
And this was a long time ago, I mean, when I was doing this. But yeah, it really comes down to, the short answer is, stay safe, but you can stay within what you're comfortable doing.
Du nämnde ju också att det var såklart det fysiska, men också väldigt mycket det mentala. Ja. Vad var det som liksom blev, det känns lite som, nu lägger jag ord i din mun här, men det känns lite som att det blev något slags uppvaknande, för jag tänker att det här har ju ändå mynnat ut i böcker och allting, ni är väldigt dedikerade det här ämnet. Vad var det liksom som klickade i dig, som gjorde så här, shit, det här?
Jag upplevde ju, alltså jag var ju livrädd in i slutet inför förlossningen. Alltså jag satt liksom på Aurora-samtal och bara skakade och grät och liksom bara, jag förstår inte hur jag ska komma ut. Alltså det var verkligen så här, jag var ju också 100% övertygad på att ett planerat snitt var ju absolut inte min väg att gå.
Okej. Jag vet att inte det?
Snitt funkar. Nej, men snitt funkar ju, alltså jag hade ju inte en upplevelse av planerat snitt. Jag hade ju ett upplevelse utav ett akutsnitt. Mm. Så för mig var ju den jämförelsen jag hade. Och jag kände ju också att snittet hade så mycket att göra med att jag inte hade en fungerande amning. Att jag hade svårt att ta hand om mitt barn i början. Alltså jag var ju som överkörd av en lastbil efter den där operationen. Och jag ville inte ha den starten på ett föräldraskap igen. Jag kände att så här kan det inte gå till. Jag måste få en annan start. Mm. Och en annan start för mig, då blir det ju att jag ska föda vaginalt liksom. Så det var ett enormt fokus på det och liksom att jag pushade mycket på det. Och sjukvården, de uppskattar ju att man vill göra det. Så det var ju, jag fick ju väldigt mycket stöd liksom. Men jag tror att i slutet av förlossningen eller graviditeten så insåg jag liksom att så här, okej, jag är fortfarande skiträdd, men jag vet inte ens hur jag skulle ha gått in i det här om jag inte hade känt mig så fysiskt stark och så mentalt förberedd även om jag var rädd.
Mm.
Alltså den här, man kan ju inte träna bort, eller kan man säkert, men jag kunde inte träna bort mitt trauma och min rädsla, men jag kunde få verktyg för att så här, gå in i förlossningen med vetskapen om att jag har det här traumat och jag är så här ledsen och jag är så här rädd, men steg för steg så ska det här gå. Nu måste jag också säga att jag hade ju både bälte och livrem och hur säger man, va? Eller hur är det uttalat?
Hängslen
och livrem. Just det. För att jag hade ju även en fantastisk doula. Så jag gick i Aurora-samtal, jag hade Courtney och jag hade doula. Så allting var liksom
bra
så här,
team.
Ja, det var ju som att det var ju som ett superteam runt mig. Och jag behövde det den gången. Det var alla de här trådarna som liksom mynnade ut i att jag då födde mitt andra barn. Och tog emot honom och la honom på mitt bröst. Och fick amma direkt och ja, födde honom helt enkelt.
Så det blev
egen maskin.
Det blev att du ändå fick skriva om historien lite, även om man inte kan det. Men ja, lite en revansch åtminstone.
Det blev totalt en revanschförlossning. Och jag kände mig så himla starkt. Men det är ju så intressant med det mänskliga psyket. För att nu när jag har lite tid bakom. Alltså de här gravidstyrka skrev vi ju. När jag precis hade då fått min revanschförlossning. Och nu när jag har ännu mer tid. Och titta tillbaka. För han som jag födde då är ju 4 år nu då. Alltså gravidstyrka är inte så gammal, den kommer ju ut senare, det tar ju tid att göra en bok, men ja, alltså vi initierade boken så den är inte 4 år gammal, men det tog typ 3 år för oss att skriva den där första boken, men det är ju det att med lite perspektiv så här så känner jag ju att ja, jag fick min revansch, men jag var ju fortfarande traumatiserad. Alltså det är ju så här, att liksom att fångas upp, alltså jag borde ju ha gått i terapi. Alltså jag borde ju ha liksom ingått i något typ av familjestöd, alltså föräldrastödprogram eller någonting. För att jag var ju, jag mådde verkligen inte bra. Och det kan jag säga, för att idag mår jag bra. Och när jag insåg, alltså jag har egentligen inte mått bra förrän jag födde, alltså 100% bra förrän jag födde den här lilla bebisen, Ebba här. Så de senaste 8 månaderna så är det som att jag är tillbaka. Mm. Alltså det är den första gången sen jag födde mitt första barn som jag mår bra igen.
Det är många år.
Det är många år. Mm. Det är många himla år. Och jag kan inte skylla allt på en havererad förlossning, men det gav kedje, liksom, vad säger man? Det satte bollen i rullning. Och det gav en massa liksom ringar på vattnet som har bidragit till en psykisk ohälsa. Liksom, äntligen, halleluja, så kan jag skratta igen och liksom skratta på riktigt. Och jag är inte stressad dygnet runt. Och jag känner inte att föräldraskapet bara jagar mig som en mörk våldnad. Liksom, utan jag kan vara i kaoset och liksom matlagningen och städandet och hämtningarna och lämningarna och jobbpendlingen utan att så här, gå under. Utan att så här, hitta de här fina stunderna som jag tycker föräldraskapet mycket är. Alltså de här stunderna emellan. När man faktiskt har lite härligt och skrattar till med något barn eller busar med något barn, eller att alla bara är tysta och man bara, shit, det här är min familj. Alltså att känna glädje i de stunderna, det gör jag nu, men det kunde jag inte då. Och jag menar ju att det har jättemycket med starten på mitt föräldraskap liksom. Mm. Så att, men hade det inte varit för träningen så vet jag inte vad jag har gjort. Alltså den har ju hållit mig, både gravidträningen och träningen efteråt och emellan förlossningar, den har ju hållit mig liksom över ytan, om man säger så. Så träningen är ju bara A och O.
Just det.
Verkligen. Det är ju som att äta liksom antidepressiva.
Mm. Ja, gud, ja. Det är det ju. Mm. Men var det något, när du upptäckte liksom mer så här efter ditt andra barn där, att shit, jag är ju verkligen liksom deprimerad, och som du säger nu att du liksom kommit ur det, gjorde du någonting mer? Alltså, gick du i terapi eller började du något annat för att komma över det?
Alltså jag hade ju en nyfödd och en ettåring. Ja. Vad gör man? Mm. Alltså, jag har inte ägnat någon, alltså, det har liksom bara varit en berg- och dalbana tills de nu är liksom 4 och 5, och nu är det en annan typ av berg- och dalbana med stora, med viljor och liksom utvecklingsstadier och sådär. Så min investering i mig själv har ju varit träningen. Och det är jag så himla, himla tacksam för, att jag ändå har funnit så här sinnesron, och att jag förstod när vi skrev våra böcker hur viktigt det är. Så jag har inte bara låtit det passera, jag har inte låtit det liksom rinna ut i sanden och så här, men jag tränar en liten stund och sen slutar, utan att ha det som mitt andningshål liksom. Mm. Men det är ju först nu, jag fattade ju inte då heller, alltså jag visste ju att varje gång jag pratade förlossning så storgrät jag. Mm. Och jag visste att jag var superstressad. Mm. Men det är ju först nu, alltså när jag har fått henne, som jag har förstått hur dåligt jag mått. För det är först nu jag mår bra.
Just det.
Så, ja.
So, Courtney, when it comes to training, obviously you think about the physiological aspect of it. But what about the mental? How much... when you work with your clients, when you work with Karin, for instance, like how much do you take in the mental side?
You know, again, it's kind of individual. There's some women that I don't even kind of, we don't even go into that. Like, but there's some that, yeah, we go into it a lot more. So it really comes down to that individual person. But I always start doing what's called labor training. And basically what that is, I don't want to compare it to the ice cube thing, but it kind of is, because, I mean, let's be serious.
Nej, Courtney, det är inte samma grej.
Well, I mean, there's no way to prepare for birth. Like, there's until you're there and in that situation, like, there's really no way to prepare for birth. So, but what labor training does is it helps you at least get ready for that situation so that you have the tools to kind of dig into once you're in the situation, because like I said, there's no way and birth can, there can be things that happen that are out of your control. So what I work on is during like a training phase, you know, you're working on doing, let's say, an exercise, you know, your heart rate's going up, your muscles are hurting, you know, you're doing that and you're trying to focus on breathing through it. You know, mentally preparing, like, I can finish this, I can do this, it's okay, relax. Because what happens in the body is that, you know, your body kind of goes in this like, oh man, I need to stop this. This hurts. I need to stop. Right. And mentally you're like, oh, this sucks. I'd be done. But similar to contractions, like, we have to be able to mentally get through those as well. So not just physically, but like mentally. So a lot of the labor training is, you know, breathing through it, trying to keep your body in as much of a relaxed position, even though you're in, you know, that pain, and breathing through that and getting through that. And then after that, you know, trying to focus on calming the body, calming the mind. So it really is kind of a preparation for those contraction and rest phases. Again, like the ice cube, it's not going to prepare you 1,000%, right? But it's more of a tool of like, okay, if I can try to stay as calm as I can physically during this and mentally, then it really does train your brain. It's just like being an athlete, you know, like there's no way to prepare yourself for the Olympics. Like, but what you can do is pretend that you're in it as much as you can, because we know like the brain is super cool. Like, we live in our minds and we are able to change our situations depending on what thoughts that we have, right? Mm. So it's a super cool thing that you can really help relax your body as much as you can and feel like you're okay.
Men jag tyckte det var jättehäftigt för att du körde ju det där med mig och alltså man var på ett fullsatt gym för det här var ju innan pandemin och sen så körde man ju den här förlossningsförberedande intervallträningen liksom och då fick man ju köra upp pulsen och sen så bara fick man i den här liksom stökiga gymmiljön där någon står och liksom lyfter vikter och det music, spelas musik yep, yep. Och det är folk som springer på löpband och alltihopa så fick man liksom lägga sig kanske lutande över en pilatesboll och då var det ju så här 90 sekunder typ eller 60 sekunder eller jag kommer inte ihåg exakt hur länge det var nu men då fick man liksom ligga där och blunda och försöka komma ner i andning och liksom visualisera inåt och ofta magandas som är Courtneys specialitet, den här fantastiska magandningen som vi skriver jättemycket om i böckerna också. Och så, alltså jag tyckte det funkade så bra. Och sen om man ska dra paralleller från träningen till förlossningen också så var det ett ögonblick som jag måste få berätta om som var så här, jag visste inte hur man skulle krysta. Jag hade ju aldrig gjort det förut så då kom man till så här kryssningsstadiet och så bara, så var det en läkare, de såg väl något, det var ju aldrig något problem med taget som låg i magen men de trodde det eller sådär. Det kan ju vara så där ibland att de reagerar på nu är det hjärtljuden så här, men bebisen är ju också ansträngda liksom. Mm. Så det var inget fel på honom när han kom ut men de var ändå så här, nu krystar du ut honom på nästa verk annars tar jag fram sugklockan typ och jag bara, det var en så här sträng förlossningsläkare. Och jag bara så här, men gud, nu får vi klara hur man gör säger jag så här. Och de bara, men tänk så här typ. Och jag bara, nej men vänta lite nu. Det här kan ju jag, det här är ju Courtney. Det här har ju vi övat på. Med olika så här andningsövningar och så här, är det J-breath det där? J-breathing. Och jag bara, yes, äntligen någonting jag har super koll på. Så i liksom ögonblicket jag krystar ut mitt barn så har jag liksom Courtney framför ögonen och så tar jag i för kung och fosterland för att de sa ju det att jag var tvungen att, det är klart att det är förespråkat att ha ett mycket, mycket lugnare ta ut bebisen på ett mycket lugnare sätt, alltså inte krysta så hårt men nu var det ju det, jag fick direktiv om och då gör man ju det så att jag gjorde det och ut kom han. Så jag tycker att det är lite kul ändå hur man kan så här, nej man kan inte förbereda för en förlossning att liksom vården ska finnas där och man kan inte liksom förbereda men man kan ändå faktiskt förbereda liksom. Mm. Det hjälpte ju mig där att jag kände så här, jag är astark i övre magmusklerna. Jag är så kan coolt. Det här, du jäklar.
Yeah, I mean when you feel physically strong too you feel mentally strong, right? I mean like that's the other thing as well where it's like you know your body can handle it.
Så vad är då J-breath som du nämnde här nu?
So J-breathing is basically like where you're using your breath in kind of like the shape of a J. So this is where basically like because we don't want to be during what's called belly breathing. You know, you're using the pelvic floor to tighten, you're using the core to tighten, but you don't want to be doing that, obviously, during birth. So you focus on J breathing, where it's where you're using your breath to kind of push out, down, and all the way through. And, you know, you're kind of letting baby take that same kind of path from the body and all the way out. So you're pushing, you know, think of a J, you know, you're pushing from the top of the J all the way down and kind of like finishing the breath all the way out. I don't know if I'm explaining that correctly.
But it's easy for me because I see your hand movement at the same time.
You kind of think like you're squeezing out like a tube of toothpaste, you know, like from the very, very top, you're squeezing it out and like, you know, everything's coming out the bottom.
Från det fragment. Typ.
Och Courtney visar alltså händerna som ett J med, och då liksom som en skidhopparbacke typ.
And you don't really, it's not like an I where you kind of like stop the breath. You want to almost like finish the breath all the way, like up and out, you know, like get it all the way out. So that's, you know, what I work on with some. And it seems to be very, very helpful.
And I'm also interested in hearing your thoughts on post-pregnancy training. Courtney. How should you get back to moving your body?
Yes, well, I recommend starting sooner than later. That doesn't mean you're at the gym and you're training like a week afterwards, but you know, it's not like you're resting for 6 weeks. You know, a lot of the times people are hearing, oh, well, I got to wait until I get cleared. Well, mm-hmm. yes, but no. Very similar to, you know, like everything's based off of research. And sometimes newer research takes longer to get in certain areas of medical care than others. And for some reason, like pregnancy hasn't changed. Like pregnancy care hasn't changed. It's starting mm-hmm. to, luckily. Like things are changing now. But like, you know, just a few years ago, it was more of like, nope, just keep resting, right? Just keep resting. And like I said, yes, you need to rest your body. But nowadays, like when you get a knee surgery or something, they have you up moving the day of the surgery. And yeah. why are we having women rest and not move when we need to be doing the same? You know, movement helps circulation. So what I recommend like right away is that one, they start with the belly breathing again. They're starting to activate their core. They're starting to activate the pelvic floor because like I said, it helps circulation and that helps healing. So usually like, let's say the first month, you know, it's not a whole lot of movement, but it's some stuff, you know, maybe some cat and cows. If you're familiar with yoga, it's, mm-hmm. you know, you're on all fours and you're arching the back up and down and just moving the body a bit. Maybe you're doing 10 squats, you know, body weight squats, doing some, you know, just easy push-ups against the wall. I mean, that's literally all I'm talking about. Mm-hmm. And 5 minutes, like it doesn't even have to be an hour of training. It's like, all right, first start with those 5 minutes of just a few moves. And then kind of move it up, you know, taking walks, obviously doing those things. So it's small movement that I really encourage, because, you know, when people are like, oh, you know, I just waited 6 to 8 weeks and now I'm cleared. And this was my mentality when I began, because I was an athlete, right? So, and I had just heard the 9 years ago, it was just, oh, rest and wait to get cleared. I actually technically was never cleared. They never like had me come back in, and I was still new to Sweden. So I didn't know you were supposed to go back in or like make the appointment. So yeah. I just assumed I feel good. I can start this stuff again. And I'll have lots of women come in and 6 weeks after they've been cleared and come in for a training class. And they're like, what, you know, this is too hard for me. And I'm like, right. Like we need to be building you up. You can't just like pop into a class after 6 weeks of doing nothing. I mean, that's not even advised for regular people, right? 6 weeks of nothing. You shouldn't go back into the same weights or the same training that you were doing before anyways. So advice, get started sooner than later.
Awesome.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hey there.
Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Why don't we talk a little bit about you as well, Courtney? I mean, coming to Sweden and giving birth here, like, how was that whole experience?
I mean, I was very fortunate. I had a very good birth. I mean, I have nothing to compare it to. I haven't had a child in the U.S., so I don't know how the care is there. But, you know, I received very good care. I was happy with how everything went. I mean, obviously, when you're in this situation, it was very intense. You know, when you're thinking this, there must be something you can do to help me. But, you know, when I look back, I'm like, everything went fantastic. It was the aftercare, though, that kind of the ball got dropped on, which I was really shocked by. Like, there was no care for the mom. Yep. And I was really disappointed with that. And, you know, I wasn't in really the best mind either. I had just, you know, kind of changed my whole life. I had gotten pregnant 6 months after moving to Sweden, which had not been the plan. Like, we were planning for kids, but not that soon. And so I still didn't know Swedish. I didn't know even, you know, now at least I can understand and sort of communicate back. But, I mean, then it was like, you know, you're giving birth and you don't even understand what they're saying. Luckily, they, you know, Swedes are awesome with English. But it was the aftercare that I was really shocked by. There was no care for the mom. Like, I definitely should have had like a pelvic floor physio, at least checkup or something. Like I said, I never got called back to even get checked with my core. I mean, I knew what I was doing. So I was kind of like, oh yeah, I'm good to go. But I just thought it was weird, you know, and even just with my daughter, like there was just no, like, she ended up having a food allergy and we didn't find that until 6 months. She never slept. Oh. Like literally we had this horrible situation where she never slept. I was extremely depressed. I had super high anxiety. I mean, it was just a really bad situation and there was just no care for me. So I was really shocked by that. Even my barn Moshka, she was like, yeah, babies cry. And I'm like, not like this, like not like this. And I even remember one time where my daughter was crying like uncontrollably for hours and I called her and I never got a phone call back. And I think back of that now and I'm just like, how, like, I get people are busy, I get it. But when you hear a mom with a crying, screaming baby on the other end, like, and you don't even call back, like, I don't know. I guess I think the care for moms just need to be so much better. And that's, you know, kind of the reason why I do what I do is because I just, I want moms to get better care and take care of themselves.
You are
more.
Very much needed.
I hope so.
Det här är ju ett jättestort problem som vi har pratat om hur många gånger som helst i den här podden, att vi är så besvikna över hur den nyförlösta mamman behandlas. Det finns liksom inget program för oss.
Men det är ju så, man bara släpps ju. Alltså, det är så tydligt att så länge man har bebisen i sig så är man i fokus.
Ja.
Och så fort bebisen har kommit ut så är det så här, bebis, 100% fokus, och det förstår jag, absolut. Mm. Men det måste ju också finnas ett vårdansvar liksom, för mamman.
Exakt.
Det är ju,
ja, exactly.
That is so constant.
I mean, really, it's just more like, nope, just deal with it, get through. I mean, your child's fine, be happy. And you're like, okay, we don't talk about hormones that happen afterwards and, oh, you got the baby blues. And you're like, right, right.
Fourth trimester.
Yeah.
Nej, det är jättesorgligt att det är förkastligt att det är så här. Och jag vet inte riktigt vad som krävs för att få till det här, för det känns ändå som att de flesta politiker, även i regionerna, är ju medvetna om problemet. Alla barnmorskor är medvetna om problemet och ändå sker liksom ingen förändring i det här. Förhoppningsvis så ska ju det här programmet Min barnmorska komma ut till flera delar av landet.
Som och där, jag var med på.
Du var med på det? Nu senast, jajamän, eller?
Jajamän.
Ja, du
den
ser.
Här med hjälp av min barnmorska. Men underbara, fantastiska Anna i Älvsjö som det var magi. Alltså magi. Alltså jag har haft den tryggaste, bästa förlossningen någonsin.
Men underbart, då går vi in på det nu tycker jag.
Okej. Okay.
För när kände du att du var redo att bli gravid igen där?
Jo, det var mer bara längtan efter ett tredje barn. Och jag fyller 40 nästa år, så att mamma kom i för sig ganska sent in i klimakteriet, så jag har säkert kanske förhoppningsvis några år på mig om jag hade väntat. Men nej, jag kände bara att herregud, jag måste ha ett till barn liksom. Och när ska vi hinna det, och när ska det passa med livspusslet och alltihopa. Och då var det min kloka granne som sa till mig, det passar aldrig med livspusslet, det är bara att göra om ni vill ha ett tredje barn. Och jag är så tacksam till henne, för jag höll på så här, kanske nästa år, kanske då och då. Så hon bara gör det. Och sen så typ gick jag hem och så låg vi. Det är tack vare min granne Eva som Ebba sitter här.
Bra, tack Eva.
Men bra, ja verkligen. Och hon är ju som vår lilla, liksom, det är ju typ det bästa som har hänt att vi fick en tredje här. Och det hänger naturligtvis ihop med den här fantastiska förlossningen också. Som blev en sån superstart. Och då var jag ju med på det här, min barnmorska. Det enda som jag har då att säga om min barnmorska som inte funkade så bra för mig, det var att det jag upplever som är bra i det vanliga liksom, systemet när man inte ingår i det här projektet, det är ju att man har en och samma barnmorska under själva, när man går hos mödravården.
Just det.
Det tyckte jag blev lite rörigt. Och jag föll lite mellan stolarna. För att jag fick sån här akut järnbrist och fick till slut intravenöst järn, för att jag började få synbortfall och jag var dålig liksom. Så 2 veckor innan förlossningen så fick jag intravenöst järn. Och då hade ju det inte upptäckts, trots att jag hade bett om det, att de skulle testa det särskilt och så, för att det var ju liksom pandemi, folk var sjuka, borta därifrån, jag fick någon annan, man ingick, alltså, för då är det ju 4 barnmorskor som delar på en.
Just
så
det.
Man träffar ju alla 4 barnmorskorna under sina besök under graviditeten. Och det tyckte jag, det var min liksom feedback till dem som jag tyckte var så här, det var inte så kontinuerlig vårdkedja. Men själva förlossningen blev till med min hon som jag hade skrivit in mig hos, som var helt fantastisk, och det var liksom som att jag kände som att jag hade en nästan som att jag hade anställt en barnmorska som skulle hålla i min förlossning. Men det gick liksom helt magiskt, så att mitt intryck av det projektet efter förlossningen är liksom alltså att det var fantastiskt, att alla borde ha på det sättet. Men just under mödravården när man har, ja men du vet, man bara så här, redan i vecka 22 typ, jag har börjat så här, mitt minne funkar inte riktigt som det ska, jag är typ omotiverat trött, jag brukar ha så här jättebra förlossningar när gravid hela månaden över, så här, kan ni kolla mitt järn? Och sen så bara fortgår det där, och varje gång man går dit så är det ju en ny kvinna som man ska prata med. Och då blir det inte den här liksom kontinuerliga, de kan ju inte tänka så här, hur mådde Karin förra mötet?
Just det.
Hur mådde hon för typ 4 veckor sedan? Utan då blev det tyvärr så för min del liksom. Men att föda med min barnmorska var ju det minst stressade jag någonsin har varit med om liksom. Hon hade ju bara mig. Hon hade bara mig. Och hon kände mig, jag kände henne, hon visste om liksom min historia, hon visste om liksom att jag, hur jag hade min visualisering om hur jag ville föda Ebba liksom. Och så känner hon ju till det här med att jag får de här superstarka verkarna väldigt tidigt då.
Just det.
Under latensen. Så hon var ju väldigt mån om att jag skulle tidigt in på sjukhus. Även om det brukar sägas att man inte ska det. Men i mitt fall så behöver jag det. För jag behöver smärtlindring. För att det är det kommer så tidigt liksom. Jag fick åka in tidigt. Och så var jag ju tredje gångs färska, så det gick ju fort ändå. Men och så fick jag epidural tidigt och sådär. Men det var en underbar upplevelse. Så en barnmorska per födande är väl ett bra mantra.
Precis, vi fortsätter med det mantra tills vi har det helt enkelt. Men hur upplevde du att det var, just apropå det här med efter vården och stödet till dig efter förlossningen? Kändes det
Det var, jag var helt vilsen och utkastad.
Även på min barnmorska?
Absolut.
Okay.
Jag var sjuk i typ 5-6 veckor efteråt. Först fick jag en inflammation i bröstet. Inte mjölkstockning, utan jag hade alltså bakterier som gick upp. Så jag låg inlagd. Jag var hemma typ en vecka och sen låg jag inlagd 5 dygn på gynakuten.
Oj.
För att jag var så dålig, eller jag hade så hög infektion. Och sen var vi hemma några dagar, sen fick vi covid, både jag och Ebba. Och sen av allt stilla sittande och liggande så fick jag förstoppning. Och så tryckte jag på för mycket när jag skulle bajsa, så att jag typ tryckte ut liksom, jag hade ju redan hemorrojder efter förlossningen, men det blev som att jag tryckte ut ännu mer av ändtarmen. Så att jag fick en helt vidrig dänga av hemorrojder som inte går att likna vid vad jag haft innan. Det var som stora plommon som liksom, och jag kunde inte ens ligga ner, för det gjorde så fruktansvärt ont. Och jag kunde liksom, alltså jag fick ingen hjälp. Alltså det var så här, jag var till slut så, den enda som typ lyssnade på mig, det var så hemskt. Jag hade varit på, stått utanför akuten och blivit tillsagd att så här, de hade någon sån här sållning utanför akuten, och de bara, det är ingen idé att du kommer in hit, vi kan inte hjälpa dig med det här liksom, vi kan inte fixa typ, och jag, vårdcentralen fick jag ingen tid på. Jag var ju inte heller, ingick, jag hade gått över en vecka, så jag var ju inte heller liksom i den här vård, alltså att jag skulle kunna få vård genom
förlossningen.
Och till slut så var det så här, det kändes så jävla sjukt, men till slut så var det en vårdapp. En sån här privat vårdapp liksom. Så var de enda som hörsammade mig. Och jag fick skicka bilder på de här åkommorna då. Lite pinsamt, men så är det ju. Man degraderas ju till bara så här kött.
Exakt. Barn,
typ,
exakt.
För att allting är bara så fysiskt. Och sådär. Så att, då fick jag hjälp den vägen. Och remitterades till ett sjukhus. Men nej, jag upplevde verkligen så här. Det var ju när jag stod utanför akuten. Gud. Kom ihåg när jag stod där och bara så här. De bara, vi kan inte hjälpa dig. Och jag bara grät. Jag bara, men var ska jag ta vägen då? Ja,
exakt.
Liksom. Och de bara, jag är ledsen, vi kan inte hjälpa till med det här. De är väl vana vid att folk är ledsna. Liksom. Så att det var precis likadant den här gången. Att man bara, så de första 5-6 veckorna var ju jag dålig. Men det fantastiska är ju att när förlossningen har gått så bra, så klarar man ju det. Ju det. Min relation till Ebba var ju liksom, jag kände mig som världens bästa mamma. Jag tog hand om henne med 40 graders feber. Hela, liksom, jag hade ju feber först med bröstinfektionen och sen med coviden. Och hög feber, liksom, så 39-40 grader. Men det var ju bara så här, det här är min bebis. Alltså jag klarar det här. Och det är det, alltså, det är det som är så enormt stor skillnad från min första förlossning. När det gick dåligt och jag hade det här traumat. Då klarade jag ingenting.
Just det.
Men nu med en fin förlossning och lugn och trygg och underbar förlossning i ryggen. Då klarade jag ju allt. Och det är ju så, liksom, jag säger inte att det ska vara så att så här, ja, men vi ger kvinnor trygga och lugna förlossningar. Sen skiter vi i dem efter förlossningen.
Men jag
fick ju känna skillnaden liksom, psykiskt. Alltså, och vad man klarar av när man har liksom haft en bra upplevelse när man har fött.
Verkligen. Ja.
Och alla som lyssnar nu bara, men vad är det här för människa? Hon verkar ha så mycket problem. Jag kan bara säga att det har jag inte. Jag har det väldigt gott och väldigt bra. Men jag tänker att det är viktigt att så här, jag tycker det är viktigt att bjussa på sig själv och liksom bjuda på de här obekväma grejerna och på allting som har hänt, för att om en bråkdel av de här grejerna som har hänt mig händer någon av alla er som lyssnar, så är det ju viktigt att så här, ja, men det har hänt någon annan och de gjorde så här, eller de tog sig ur det så här, eller de tog sig inte ur det, utan de hade det jättejobbigt i flera år, att man liksom så här, ja, det är så livet ser ut liksom. Och vi kan ju stötta varandra i systerskapet med att så här, många av oss går igenom det här, och ju mer vi pratar om det så kanske man inte känner sig så himla ensam och som en dålig mamma eller vad det är det landar i för slutsats.
Exakt.
Liksom. Ja. Men det är väl därför du gör podden också, gissar jag.
Ja, men precis. Det, för hela podden föddes ju från min sida ur liksom, ja, men du skrev en grej i bok, jag skapar den här podden liksom, från mitt trauma, från min första förlossning. Så att verkligen, det hjälper så jävla mycket att vi är fler som går igenom det här. Sen ska verkligen. Vi alltid begära bättre, vi ska begära mer. Vi ska, vi får inte släppa den här pucken just om eftervård. Jag tycker att det är så, så viktigt. Vi får fortsätta kriga om det, helt enkelt. Ja.
Och så länge tills dess har vi Courtney. Och tills dess har vi Courtney. Eller hur, Courtney?
Yeah, but
can,
you know,
can you take on all the women of in Sweden?
Right? And that's the problem is that, like, I've had so many people come to me and I, like, I hate having to say I can't help because, you know, when I hear all these issues like, oh, we're not being taken care of, and it's like, when it all comes down to it, it's like, yeah, we're all human, and it's like, we can't take, like, sometimes you're just like done at, you know, like you're trying to help women as best you can, and like there's some days where it's like, I can understand people that work in the medical field where it's just like they can only handle so much themselves, you know, they can only find so many solutions. So like I don't know what the solution is either for all of this, and you know, I can only take so many clients too, so it's like it's so difficult. But you know, the funny thing that you mentioned that with Karen is that like I'm actually trying, or I am training women now, or really professionals, anyone, women and men, who work with women. And I just came out with a what's called Gravid Styrka certification course. It's an online course that helps train other professionals with how to train women to move. So it's literally just coming out. I've been working on it for years. I'm so excited because it really comes down to, like, I can't help everybody. So I'm really excited to be able to start training other people.
Spreading the gospel.
Yes. So I'm really excited about it.
I'm
nervous because it's like, oh my gosh, there's so much that goes into this. And I hope everyone likes it, obviously. But yeah, I just hope so it can like help spread this in more places. It's just not me doing this because it's, yeah, I can't do it all.
Så bra. Men så alla som lyssnar nu som eventuellt jobbar som PT eller jobbar på gym, gå genast då in till,
vad ska man... I've trained chiropractors, I've worked with the other physios, because you know, it's like it really, like I mentioned, like massage therapists, I mean, just if you work with women, like this will help you help them. You know, so if you're a professional and you work with women, this is definitely for you.
Oh, and where do we find that?
Of course. Well, you can find, at the moment, it's on gravidstyrka.com. So you can find more info on the course there.
Perfekt. Gud vad härligt. Så nästa gång man går till en kiropraktor så finns det kanske någon som har lite koll på kvinnokroppen. Det var ju väl härligt.
I mean, I hope Barmushkor, they take this as well. Because, I mean, like, they're active with women constantly. And, you know, maybe you can give them some advice as well as to, you know, just moving a little bit different. Or activating the core. You know, we don't need to be scared about activating the core anymore. Like, we know we need to. And I almost want, like, all women to know this, like, tidbit of knowledge that they can they can use the core during in certain ways. They can use the core.
Vet du vad, Courtney? Ja, det tänker jag på varje gång man är och ska göra ultraljud eller är hos barnmorskan och ska lyssna på bebisen när man har stor mage, att de inte säger, ja, och då kan du sätta dig på sidan av bänken och sen lägga dig ner på sidan med liksom med stöd av armarna, utan ofta lägger man sig ju ner, alltså sätter sig på rumpan och lägger sig rakt bak, så som man liksom när man belastar kåren massor.
Why aren't they teaching how to move properly right there? I mean, like, that's just crazy to me, you know? And then they scare, like, we scare everybody with, like, diastase. And it's like, right, it's an issue. So why don't you teach how to lay down correctly? So, right. I really hope a lot more people can gain knowledge like this and be able to help more women.
Ja, och bästa presenten till alla som är gravida och så, det är ju våra böcker. Man måste få göra lite reklam för dem, för vi har fan lagt ner vår själ och hjärta i de här böckerna.
We really have.
Det är inga snabb produkter vi har satt ihop, alltså, utan det här är så här,
years in the making.
Ja, verkligen. Det är våra liv.
Bra jobbat båda två. Innan vi avslutar, har ni något mer medskick förutom böcker och kurser och annat som ni vill tipsa om för den som är gravid just nu?
Jag vill bara säga att all rörelse man kan få till är en sån stress relief, alltså stress outlet. Det är bara så fantastiskt att liksom även i, alltså hitta sina egna vägar som gravid. Så här, ja men har man foglossning, ja men då får man hitta sätt som man kan röra sig ändå. Eller har man ont i knäna, eller har man liksom... Och sen så vill jag bara säga att det inte är för sent att börja träna. Om du är gravid i vecka 25, det är inte för sent. Om du är gravid i vecka 12, det är inte för sent. Alltså så här, även en otränad person kan få så...
Even week 35.
Ja, nej men alltså det är inte för sent. Och om du aldrig har tränat tidigare i livet, det är inte för sent. Det är väl mitt mantra. Och sen, eftersom jag nu har gjort det här tredje gången, och den här gången... kom igång med träningen ännu tidigare faktiskt, utifrån Courtneys rekommendationer. Det är ju en sån häftig känsla. I somras började jag springa, eller jogga. Och då hade jag ju redan styrketränat liksom. Jag började där efter de här första veckorna när jag var sjuk. Så började jag direkt med att bygga upp coren och stabilitet och sådär. Och sen så började jag ju då jogga i somras. Och jag bara, wow! Är det så här det känns att jogga när man har fött tre barn och har styrketränat i några månader? Det var ju som så här, men gud, det här var ju inga problem. Jag tänkte ju att nej, men det är väl som vanligt när jag börjar jogga, att det känns lite så där och typ, nu kommer jag väl kissa på mig, tänkte jag. Eller nu kommer det väl läcka lite, eller nu kommer jag väl få ont i höfterna eller någonting sådär. Ingenting. Mm. Alltså när man, det är ju så häftigt vad man kan göra med styrketräning. Så att, det vill jag skicka med.
Underbart. Bra tips. Courtney, before you have a chance to say what you wanted to say, I realized I forgot to ask you an important question, and it's about foglossning. Many women struggle with foglossning. Any advice to them?
Well, I mean, it's tricky because, like, I don't want to say you can train away everything, because that's definitely not the case. I don't want to false market that. But you can definitely help, because foglossning is, you know, when the hips are not separating. What's the word I want to use? They're expanding, right? So all the joints are expanding in the body and the lower back. There's so much pain. So the one thing I always teach is doing belly breathing. So basically, like, you're trying to think that you're hugging baby in, lifting pelvic floor slightly, activating those muscles, doing some hip stability movements, things like that. But like I said, it's I've had.
Du
so
gjorde
many
ju massa
women.
Sånt med mig, Courtney. Du gjorde ju massa sånt med mig, så här, muslan och liksom man stod på alla fyra. Alltså det var ju jättemycket sånt.
Hip strength. So strengthening up those muscles in those areas. As long as there's not more pain when you're doing that. But that's the best way to do it. I mean, it can help so many women. I mean, like, you'll hear people, you're like, oh, it helped everything. And then you'll hear it's like, it doesn't help at all. So I don't want people to think that, like, of course, if you do this, it'll train everything away. That's not the case. It will help you. It may not take away all pain.
Mm. Men det är väl också förberedande, Courtney, för det brukar du säga att man ska att det är svårt att liksom lindra eller så här, bygga bort en foglossning som har kommit, att det är bättre att stärka upp innan. Att man liksom börjar med de här höftstärkande och stabiliserande tidigt i graviditeten då. Nu pratade vi om att det aldrig är för sent, och det är det ju inte, men just när det gäller foglossning, att om man bygger upp styrkan innan, så blir den, kan den bli lindrigare liksom.
Exactly, because I mean, basically after your muscles and your joints and ligaments, they're being stretched out. I mean, like, what do you have left? You have your muscles. Like, you have your muscles to be holding yourself up for posture, and like, those are your main structure. You know, that's your main structure, is your muscles. So if we don't have those strong, then yeah, you may have more problems than you need to be having, or more pain than you need to be having.
Okay. And any other last minute advice before we say goodbye for today?
I mean, I think Karin summed it up so well. So I think just to tell people to move your body. One, it's good for mental health. It's good for physical health. One thing we didn't touch on is, like, movement. And I don't know why we don't talk about this more, is that movement is actually really good for the baby. Like, there's been research and studies have done that if the mom is training and physically healthy, it gives your baby benefits for life. like not just during pregnancy, but you're giving them benefits for life. You're training them in the womb, basically. You're giving them all those good hormones.
Wow, I didn't know that.
Yeah, and I don't understand like why this isn't talked about more, because like to get women training more, like why aren't we talking about the benefits that we're providing for a child for the rest of their life? I mean, there's, I could go on forever about this because it helps with the birth process. You know, babies, when they're born, this is the most stressful event in their entire lives. And they've seen that once moms have been training, the babies actually have, less stress on them. They come out better, like better heart rate, better breathing, all that. And they score higher on the test that they do right away at birth. So, I mean, it's like I said, this, I'm like, why aren't we talking about this and sharing this more? So this is something like I'm going to start talking about a lot more to help convince
people that,
like, movement very is good. It's not just, I'm so happy that we're moving away from movement is like so physical, like you're just about looks. Training is about mental health and health for life. It's not just for, you want a good butt, you know?
Want a good butt as well.
Me too, but you know.
Well, it's, if you get everything you want, why not?
Actual training, right? So movement is so good for the baby.
Awesome. Tack så mycket för att ni vill vara med i podden och jag ber om ursäkt för mitt fram och tillbaka med svenska och engelska. Det var svårt att hitta. I couldn't pick a lane. Tusen tack.
Tack
så jättemycket för att vi fick komma.
Tusen tack Karin Bilov-Orje och Courtney Landin. Missa inte deras böcker Gravidstyrka och Mammastyrka. Och den här fantastiska duon kommer ni också snart få höra mer om i Barnet går, då vi kommer fokusera på träning efter förlossning. Tack kära du lyssnare som har varit med oss idag. Det betyder så mycket, ska du veta. Tipsa gärna en kompis. Vi hörs alldeles snart igen. Kram på er. Vi ses på Instagram och Facebook och allt sånt annat såklart. Hej hej!
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.